With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Talking like a raven, it's time to get this party blazing.
Hej kära vänner och välkomna till Pappapodden med Nisse som är du och med Manne som är jag. Ja. Vad kul det ska bli att prata igen.
Du tvekade lite på pappapodden där. Du berättade precis att du har så otroligt mycket att göra just nu, så att du jobbar sent på kvällarna och sådär. Så att du liksom, vad är det för podd du håller på med nu? Vad är det här för sammanhang? Vad är det liksom?
Nej, verkligen inte. Nej. Jag är fullt på att klara med vilka det är som lyssnar och vem jag är och sådär. Det känns härligt. Förra veckan så berättade jag om olika föreläsningsfails. Jag gjorde den här listan, jag gjorde den lite längre på Instagram, skrev tror jag 6 stycken sådana här misslyckade föreläsningar.
Just det, jag såg det, och din pappa kommenterade, eller det var nog på Facebook i och för sig, det tyckte jag var roligt, att han såhär, jag har också gjort en del offentliga haverier, upp på sadeln igen bara. Som att det var som att han trodde att du liksom behövde stöd, alltså att det var så här: gud, det här har precis hänt mig, fy fan vad jobbigt, jag måste ha hjälp.
Ja, nej, det kunde ju tolkas så, det var ju många också som tänkte att det var ju rätt dåligt att jag skrev sen att jag liksom öppnar föreläsningsbokningarna nu. Det är många som tyckte att jag inte borde fakturera i så fall, utan att de uppdragsgivarna borde ju istället få fakturera. Så här, jävligt dåligt sätt att sälja sig själv på.
Ja, det måste man ju säga.
Och det rasslade ju inte till supermycket, ska jag inte säga. Men det blir ingen sån...
Nej, men jag tänkte faktiskt på det när jag såg den här slutklämmen, att det är så här, ja. Okej, det här var ju alltså kul, men jag vet inte, eller så här känner jag nog, det ska bli intressant att se hur mycket frukt det här ger, för att det är ju lite som, alltså det är lite som att man är rolig, alltså man är den roliga killen i klassen som alla skrattar åt, men som inte har några kompisar sen när man kommer hem. Att det liksom är så här.
Nej, jag tror också att det verkade, alltså när det stod så här, nu öppnar jag för mitt längsta uppehåll någonsin, att det lät då som ett skämt.
Just det.
Och kanske också som att jag inte har föreläst sen det sista exemplet som var från 20. Det var ju exempel från 99 till 2014, så det lät kanske som att jag inte har hållit någon föreläsning sen den här gången i Östersund. Och att det var, jag tror kanske att det verkade som ett skämt, så att jag hade behövt kanske då, om jag hade velat ha jobb på det, så kanske jag hade behövt förklara lite mer att typ att jag har lärt mig någonting eller att...
Exakt.
Och också kanske vad jag föreläser om lite grann, för det bara utgick från att folk har koll på. Jag var liksom mer, jag kanske var mer sugen på att berätta om de här dråpliga händelserna än att sälja föreläsningar också någonstans.
Ja.
Men
jag tänkte på en grej, det var en föreläsning som jag hade glömt bort och som ändå var i våran tid så att säga. Det var den när du sa att när du blev hotad med stryk av några som tyckte du var pervers. Den storyn har jag glömt bort.
Ja, det var jobbigt. Ja. Det var jobbigt.
Men var det efteråt då som de kom och konfronterade dig, eller var det liksom under föreläsningen?
Nej, det var under föreläsningen som de skulle liksom spöa mig. Det var en ganska jobbig situation, för det var, ofta så håller jag ju aula föreläsningar för många, och då det känns på något vis alltså tryggare och också lättare än som det var här, att jag körde något klassrumsrally, att att jag hade flera föreläsningar i ett klassrum, de hade tryckt in liksom 35-40 pers. Och att det var där folk som skulle spöa mig.
Var det någon lärare närvarande som sa så här,
nej, jag hade de här eleverna själv.
Men hur löste du det då? Nej, men grabbar,
det var
inte
jag som löste det, det var en tjej i klassen.
Jaha.
Som bara, låt honom prata till punkt, skärp dig, typ så här, och gav honom en örfil. Alltså som hade liksom...
Vad var det som föranledde liksom att du var pervers? Var det det här...
Nej, men att jag pratade om...
Sex.
Om sex. Okay. Att det inte var någonting dåligt sådär. Så man måste vänta med äktenskapet så. Utan att jag var mer sexpositiv än så.
Okej. Okay.
Det var det. Det var det som gjorde det.
Och jag fick såna flashbacks från mitt eget högstadium. För ibland kan ju krocken bli sådär. När det kommer... Nu säger jag inte... Nu har jag lämnat din story så att säga. Och plockat upp en egen. Men det kom en sån här väldigt glatt... teatergäng från typ nyutexade scenskoleelever typ som kommer
ung utan pung kanske.
Ja men de ung utan pung var ju mer, de gillade ju folk. Alltså det var ju liksom det var ju så mycket humor, men det här var mer liksom drama. Alltså och de och det var om vi säger så här, det var lite mer förhöjt och liksom appellerade inte riktigt till mina klasskamrater på liksom på samma sätt som ung utan pung.
Nej.
Och då var det liksom en kille som kom för sent och då blev det liksom nej men du får inte komma in, sa det här gänget, eller det här teater och krocken blev så stor för att han, det var liksom det här jag menar, han, den killen är för död nu, knark och sådär, så det var en typ av person liksom som ja, som inte hade så mycket med Södermalm och liksom teaterhögskolan att göra om man
han hängde inte på Orion teatern på kvällen och så.
Nej, han gjorde inte det. Och då han blev så kränkt av liksom den här omilda behandlingen så att han kom tillbaks sen maskerad, vilket är ganska dumt för att alla, man förstod ju vem det var, tillsammans
låter med lite som Thomas Citrius.
Ja just det, ja, lite Tommy Sotero-stilen maskerat med baseball till det.
Oj då.
Men det, ja, det löste sig då. Också vi klasskamrater som liksom lyckades gjuta olja på vågorna. Men det, ibland kan ju den här krocken bli ganska stor när man liksom kommer från en värld och ska liksom in i en annan och sådär.
Ja men det där minns jag också någon gång för jävligt länge sedan. För då brukar jag prata ibland om Jesper Fundberg som är en etnolog i mina föreläsningar. Och för att han har skrivit om hur man bygger maskulinitet i svenska, alltså etniskt svenska fotbollslag genom att peka ut liksom den andre som är bögen, kärringen och invandraren.
Ja,
man ska inte spela som en invandrare. För invandraren är känslostyrd och kaxig. I och för sig är ofta bra på fotboll, men liksom så pass känslostyrd och kaxig och solospelande så att han inte passar in i deras sammanhang. Och man ska såklart inte spela som en kärring eller en bög. Och då pratade jag om det här och då hände det en gång att det var en i publiken som blev jätteupprörd och bara, säger du att jag är känslostyrd och kaxig? Fast det sa jag ju inte alls. Nej. Utan jag sa att det här fotbollslaget sa det.
Och så hamnar man
men
i
jag har inte pratat om Jesper Fundberg på ett tag.
Ja, och så blir det liksom, så ska man hamna i en diskussion kring det. Och så blir det bara, fy fan. Nej, det där är en av anledningarna till att jag inte föreläser.
Ja, men jag hade ju kunnat göra såklart en lång lista på det. Ja, men det, alltså... Det där har ju hänt väldigt sällan under, för jag har ju hållit kanske 600 föreläsningar och det är då 6 stycken som jag plockar fram. Så att för det är det här jag vill komma in på nu. Jag ska inte prata om föreläsningar en gång till.
Jo, utan... kom igen, kör. Favoritrepris. Kör samma.
Nej, men då var det var så jävla roligt när jag skrev den här listan. Jo, för ett exempel var, jag vet inte, det tog jag nog inte upp i podden, men jag var i Kungälv på Mimers hus. Och då var det var Mimers hus som är något kulturcentrum för ungdomar tror jag, var nyinvigt så att de hade liksom så här bokat upp en massa programpunkter men lite grann glömt att de hade bokat mig så att när jag kom dit så var det så här, just det, ja men då ska vi liksom vi ska kolla om det är några här runt i huset som vill lyssna på dig, alltså det fanns inte så här, den här gruppen ska lyssna på mig utan det var öppet för de som befann sig i lokalerna just då. Och då fick, det var ju rätt svårt att hitta, för det var ju jättehärligt. Folk kunde typ så här repa med bandet och spela Xbox och sånt där. Så de fick då gå runt till ungdomarna. Är det någon som vill lyssna på en föreläsning på 60 minuter om sex och könsroller? Och det var ju folk måttligt intresserade av. Men så mutade de i fika. Man fick saft och bulle. Då var det några som ändå, 3 killar tror jag var, som bara, ja men vad fan, vi kan ta saften och bullen och dra sen. Och sen märkte man att de inte ville sitta där 60 minuter. Ja, det var ett av exemplen. Och när jag skrev då den här Instagram-listan, då var det en föreläsare som jag väl inte känner mig Instagram-bekant med. Jag ska inte nämna namn på den här personen.
En öppen kommentar på ditt
en öppen kommentar.
Men då kan man väl nämna vem det är, eller? Alltså, nej, det är skillnaden med ditt DM.
Det här vill jag nog fan inte göra.
Nej, okay.
Jag tror inte det. Det är onödigt konfrontativt. Han skrev så här. Kan relatera till dessa stunder. En av mina bästa föreläsningar någonsin dock. Med tre personer utöver arrangören var där. Ungdomar som hade läst gratis fika och tänkte inget gratis och gott som inte har något ont med sig. De kom och jag brann från sekund 1 till 16 minuten. En person som bara skulle byta om efter sin träning stannade av brinnet, så till slut blev vi 4. Alltså han ser det här och kan, alltså jag ville svara, alltså jag visste inte jag skulle hantera. Jag tänkte skriva grattis i efterskott.
Ja.
Men det hade, jag vill inte bråka med den här mannen. Det var ju så, var inte det väldigt märkligt att gå in och läsa någon så här, här är mina sämsta föreläsningar och bara, ja, jag har varit med om den situationen, fast det var typ min bästa föreläsning för jag hade ett sånt brinn och folk som inte ens tänkte gå stannade kvar för jag var så bra.
Ja, men det där är ju en väldigt känd Instagram-person. Ni kan ju gå in, eftersom vi inte ska nämna den där, så är det bara gå in på Mannes Instagram och kolla på kommentarerna. Den är där.
Ja, men det, alltså det hade ju varit...
Ja, men det ligger väl i linje med hans personlighet att göra på det
men
sättet.
Ja, men det, alltså det är kanske det mest narcissistiska jag någonsin har hört.
Åh, narcissism! Det har ju varit på tapeten. Fan vad de skriver om narcissism i DN. Fördjupa oss i nu.
Nej, men grejen var, alltså, för det var också så här att vilken okänslighet för typ vad Instagram-inlägget handlade om, liksom.
Ja. Tror du att det tyder på en viss typ av personlighet, eller tror du att personen i fråga liksom såg en chans att sälja in sig själv, alltså till varje pris i alla sammanhang där det går?
Ditt kommentarsflöde bara...
är ju liksom alltså en offentlig plats på något sätt, eftersom du har liksom, ja, 21-22 000 vad du nu har följare på Instagram, så blir det ju liksom, det är ju inte ett en liksom dold profil och ett gömt rum, utan det här är ju, här skriver man ju någonting för att liksom visa upp det, så att säga. Alltså det är ju inte alltså hade han velat rikta sig bara till dig så hade han skickat ett DM. Det här är ju ändå någonting som
men jag tror mer att han tänkte på just det, men fan det, jag gjorde det så jävla bra, och jag funderade på då alltså hur, för det där drabbar ju mig hela tiden, alltså mer än de flesta, eftersom jag också är narcissistiskt lagd, att man tycker att man gör någonting så bra och sen så tänker man att alla måste få veta hur bra jag är, eller hur bra jag har i något givet ögonblick, eller hur bra jag är så här. Jag var ju med om det, jag tror jag nämnde det kanske i podden i våras, så tog jag med, för första gången hade jag 2 stycken landsvägscyklar, så jag kunde ta med min lillebror på min klassiska runda runt Bornsjön.
Ja, just det pratade de om, ja, med att du behöver, alltså han sa det här att du inte behöver
Exakt, alltså det var så vackert med det här diset och ängarna och upplevelsen av en helt trafiktom, perfekt sörmländsk landsväg som ligger liksom nära stan i Botkyrka, och ekaler och allting och väldigt mycket vilt gjort där och rådjur och så här. Och så sa jag det till Jojo, så här, hur ska jag någonsin kunna beskriva det här för någon, vad jag upplever på morgnarna? Och han bara, jaha, men varför måste du beskriva det? Det måste du inte. Det räcker väl att du känner det här.
Just det.
Och det är väl det som... Alltså det är väl det som är narcissism, och när den är godartad så är det ju att man kan liksom väcka saker i andra människor för att man har ett sånt behov av att dela med sig. Mm. Alltså bra saker, men det negativa är ju när man tror att upplevelsen inte finns om man inte berättar om det för andra, och när det då blir rent skryt. Eller om jag har en sjukt bra föreläsning, ibland alltså är ju det så otroligt starkt att föreläsa när det känns som så här att man har någonting med publiken som är väldigt starkt och allting funkar och folk tycker man är jätterolig så här. Hur gör man för att inte gå ut på gatorna i Karlstad och liksom basunera ut hur bra man är eller skriva det någonstans här? Och sen också frågan, dels här, hur gör man för att inte bli en skrytsam person som går in på folks Instagram-inlägg och skriver hur bra man är? Men sen också så här, funkar någonsin skryt? Tänker man om att folk är bra för att de säger att de är bra?
Men jag vill bara pausa lite, för jag tänkte på din brorsas resonemang där, så här, du behöver ju inte göra det. Alltså så här, visst, det är ju en berättigad liksom invändning, men jag menar, det är ju lite som att säga också, alltså att en seende person säger till en blind så här, hur ska jag göra för att kunna uppleva det här vi har framför oss? Och så säger den seende, ja men det är väl bara att öppna ögonen och titta. Alltså det är lite liksom, jag menar, har man det där i sig som både du och jag har, så är det ju så här, det är ju någonting som man måste förhålla sig till, och så kan man brottas med, lite som du brottas med ditt tidigare alkoholmissbruk, genom att så här, att det är någonting som du måste förhålla dig till, och du har bestämt dig att så här, jag dricker inte
alls. Alltså den här mörka passageraren som vi pratade om för några avsnitt sedan, att man ska ha en kod.
Ja,
typ det, att det funkar. Ja. Apropå din medverkan i Man idag, kommer du inte ihåg det?
Ja. Just, jag vill förtränga allting, för den här intervjun var så jobbig. Jag öppnade ju upp mig så mycket. Så att jag liksom,
ja, men det handlade ju om att du har kommit fram till att du har en mörk passagerare som Dexter Morgan. Och just att du lärde dig leva med en speciell kod. Fast nu har du slängt bort den och frågan om det. Ja. Men det kanske är så med att vara en sån här bekräftelseperson då, som vill besjunga alla upplevelser i ens liv. Att man får liksom inse att man har den läggningen. Och då säger, vad kan jag? Jo, men jag kan beskriva de här sakerna. Jag kan inte skriva på någons Instagram-inlägg hur bra föreläsare jag är, typ. Att man sätter upp lite regler
men typ,
för sig.
Regler för sig själv, och också, men bara blotta vetskapen, för jag tror att den här personen som skrev det där, jag känner inte honom alls, men jag vet ju inte hur mycket han är medveten om det där. Och jag tänker att, så här, att blotta vetskapen om att man har de här tendenserna gör ju att man på något vis kanske bromsar sig själv lite grann och tänker efter. Sen så finns det ju vissa, vilket jag avundas, alltså om vi tar en sån som Karl Ove Knausgård, som liksom kan ju göra så här stor konst av det. Alltså att liksom, att det kan ge mig någonting jättemycket av att läsa, när han egentligen bara...
Men han skulle ju aldrig skryta om någonting.
Nej, men han, det handlar ju ändå om att han ska beskriva han sin verklighet
noggrann.
Och sitt liv.
Ja, visst. Men han känns så noggrann med att beskriva alla sina futtigheter och dåliga sidor. Verkligen att inte skönmåla sig själv på något sätt.
Ja, och det är väl ett plan.
Han skriver om de utbrotten
att...
som han får gentemot sina barn fast de bara är liksom 3 år. Och man litar på honom. Att när han skriver om hur dålig han är, så känner man att fan vad bra han är. Eller kanske inte ens fan vad bra han är, utan fan vad bra han är på att se att han är dålig. Och det gör honom bra. Men i övrigt så är han precis som alla andra människor, bara med lite större
fast självinsikt. Samtidigt så måste jag säga, om vi nu ska diskutera honom, så alltså hela beskrivningen i första boken, när han håller på och städar ur nu ska vi se, det är ju hans farmors hus, för att hans pappa har ju dött av det här, han är alkoholiserad och har ju bott hemma hos farmorn, och hon är lite senildement, och han liksom tar hand om det där. Hela den beskrivningen är, även om man inte slår sig själv för bröstet, men jag slås ju av hela tiden att så här, gud vad han engagerar sig i det här och vad han bryr sig, och undrar om jag överhuvudtaget skulle orka bry mig så där mycket och vara så där noggrann med städningen och allt.
Ja, men alla städningar är ju han helt otrolig, men han är också, har väldigt dåligt tålamod, skriker på barn, alltså, och i ja, väldigt mycket i de här skildringarna av småbarnsliv som du väl inte har läst än.
Nej.
Skriver han ju om hur... Nej, men jag håller med. Städning och dödsbon och sånt där, han verkligen acear han.
Det man kan lära sig av det är ju att om man är en sån person, och det här är väl någonting som du och jag praktiserar, att om man ska hålla på och ha någon slags hävdelsebehov, då måste man också skildra liksom skuggsidorna. Alltså, det hade, om vi hade startat pappa, om vi hade startat pappapodden bara för att berätta om hur liksom härligt det är att vara pappa och hur mysigt det är och hur duktiga vi är, typ. Alltså det hade ju varit olidligt ju, på många sätt. Nu började vi ju en annan ände, vilket ju gör att vi ibland kan spränga in liksom när man har haft något jävligt härligt och mysigt som man vill berätta, för att det är liksom inte det som är, vad ska man säga, grundtonen i diskursen i våran podcast, så att säga.
Men sen också tror jag att när man skildrar strukturella problem som man tycker är fel i samhället, att man liksom skildrar de strukturella problemen i sig själv. Alltså istället för typ att man pratar om andra som borde göra på ett bättre sätt eller välja på ett bättre sätt. Jag känner en tidigare pappadebattör som var väldigt mycket ett tag för 15 år sedan ute i tidningar och sa, varför skärper inte pappor till sig? Ja, varför köper de en bil? De hade kunnat lägga de pengarna på att vara föräldralediga mycket längre och sånt här.
Ja, konfrontativt.
Alltså, så att det blev väldigt konfrontativt och ingenting liksom att försöka hitta de här mönstren i sig själv. Mer typ så här, jag är perfekt. Snälla, kan alla andra pappor och män också bli det? Jag har ett exempel på...
Där är vi mycket bättre. Alltså, där är ju du och jag. Alltså, vi är ju
skitbra. Ja, vi är så jävla bra där.
Alltså, pappaförebilder, liksom. För att vi tvekar inte att berätta om hur jobbigt det är och hur dåliga vi är. Jag har ju till och med fått kritik för att jag är liksom någon slags manschauvinist och ett as.
Ja,
liksom.
Men utom att... av Filip och Fredrik, då?
Ja, förutom av Filip och Fredrik, såklart. Men de har ju inte lyssnat heller.
Ja, nej,
de
precis.
Kanske blandar ihop mig med den där killen som skrev på ditt Instagram.
Ja, så skulle det verkligen kunna vara. Ja, men han är väl den som de beskriver egentligen, ja. Faktiskt väldigt mycket. Men, vi hade ett sånt par, alltså, som mamma och pappa umgicks med, som var så jävla roliga. Där frun i den familjen.
Men vilka pratar allt. Om nu?
När jag växte, ja. Det är bra att du ställer kontrollfrågor så jag inte bara börjar prata om någonting som, utan någon
som ja, men jag uppfattar inte riktigt.
Nej, men jag hann inte berätta, jag hade nog inte förklarat det ordentligt om inte du hade gått in där. När jag växte upp så umgicks min familj, mina föräldrar med ett par.
Uh-huh.
De paret hade barn också, så att vi barn umgicks med de barnen och sådär. Vi var vänner, vi två familjer.
Mm.
Och den här mamman i familjen, hon pratade alltid om hur bra hon och hennes man hade det. Att de åkte på weekendresor till London och låg väldigt mycket.
Okej. Okay. Berättade hon det här för er barn då? Eller var det här någonting som du
överhörde? Det var väl liksom mycket kastruller med, vad heter det?
Små kastruller och stora öron.
Exakt. Mm. Så att man snappade upp olika saker. Att hon alltid skröt om hur otroligt mycket sex de hade på sina weekendresor, att de hade ett perfekt förhållande och att hon alltid fick rosor på fredagar. Och sen så gillade hon, eftersom de åkte mycket till England, så sa hon ofta på engelska saker. Friday roses, don't you get them, sa hon till mamma ofta, till exempel.
Okej.
Och
ett härligt par.
Ja, nej, men alltså, de hade väl mycket positiva sidor också, men det här gjorde ju att man tänkte att alltså de måste ju ha det helt fruktansvärt. Alltså typ att han torterar henne eller
just det.
Antingen så är sexlivet så dåligt så att hon hittar på, men mer troligt så är liksom sexlivet och de här fredagsblommorna det enda som funkar. Så att hon alltså det är någon slags överlevnadsstrategi mer. Och jag tror hon tänkte att både, framförallt mamma och pappa, men kanske också de här små grytorna med stora öron, skulle bli liksom imponerade av deras briljanta weekendschema och myckna sexande så där. Men alla tänkte, till och med jag som var 6,5, tänkte att det här är någonting allvarligt fel.
Ja.
Så att jag undrar lite grann så här,
fick du någon liksom, fick du någon vad ska man säga, fick de slut på den historien eller fortsatte det här bara sen och de var ihop och gifta och liksom var lyckliga?
Ja, de är ju fortfarande gifta lyckliga, alltså det vet man ju inte.
Ja, men du
de
vet inte, väldigt... du har inte hört något juicy liksom om deras relation sådär?
Nej, tyvärr inte. Nej, jag vet bara att de är väldigt, väldigt ekonomiskt framgångsrika och de har massa liksom helt otroliga hus och sådär.
Okay.
Så. Men jag vet inte alls hur det är med sexlivet egentligen. Faktiskt. Nu är de,
och det är ingenting vi kan se på ditt Instagram-konto bland kommentarerna. Alltså om
nej, det var kul om hon gick in och la en kommentar där faktiskt. Mm. Nej, ingen aning. Men jag undrar om det har det någonsin funkat att någon person har skrutit väldigt mycket, att man har tänkt att jävlar. Jävlar, vad imponerande. Eller vad bra. Funkar det någonsin?
Nej, men det kan ju vara problemet kan ju vara att jag var på ett speciellt humör häromveckan eller häromdagen och kommenterade på Linn som jag, alltså kock Linn som jag hade i Nisses fredag som jag hade.
Linn Söderström.
Ja, precis. Hon skrev något inlägg om att hon hade problem med huden i ansiktet. Och då skrev jag ett långt liksom doserande DM till henne. Med olika hudvårdsrutiner som hon liksom bara avfärdade i en handvändning, och då blev jag liksom lite arg och liksom svarade lite syrligt och sådär. Och hon är ju inte färsk på att svara lite syrligt också. Men sen så blev vi, sen avslutade jag på ett gulligt sätt. Men då kände jag ju att här, alltså lite som när din brorsa säger till dig, varför ska du överhuvudtaget dela med dig av det här? Och lite samma sätt var det ju här att jag försökte pracka på henne min hudvårdsrutin som funkar för mig. Att det liksom är, att det kan jag hamna i ganska ofta, känner jag, att jag tänker att sättet som jag gör saker på, och framförallt tidigare i livet har det varit mycket så, är liksom the shit. Det är så här man, jag har liksom löst livsgåtan.
Ja, det var ju hela pappapoddens, i alla fall första 5-6 år.
Ja, men sen har jag ju liksom nu...
Men det har ju nog folk uppskattat också en del, alltså att folk har nog skakat på huvudet åt dig. Alltså, du har ju varit kanske mindre så, alltså som en... alltså du har ju mer, alltså mindre än du kanske har trott har det varit så att folk har liksom börjat städa på torsdagar eller haft olika sexscheman, utan mycket har nog varit så att de har uppskattat att du är så säker, att de tycker att det är roligt mer.
Mm. Ja, men så tror jag väl kanske, också. Att det är mer så att det... Och att ja, men och att det är svårt. Jag sitter ju nu och skriver en bok om livet efter 40 och där jag ska typ ge någon slags råd. Och det är ju liksom, alltså det om något är väl att sätta sig på ganska höga hästar och tänka att man liksom har någonting att komma med. Men så att det där är väl ett sätt, och det handlar väl inte om att skryta, utan det handlar väl om att jag ofta har blivit så uppfylld av någonting som jag liksom gör och som jag tänker att så här, men så här ska man göra, det här är liksom lösningen på alla problem som alla har. Fast sen så är det så att människor är liksom snöflingor och är väldigt olika och unika, så att det som funkar för den ena funkar verkligen inte för den andra. Och det där har liksom tagit lång tid för mig att inse i praktiken. Och där kan jag känna mig att jag ibland när jag sitter vid middagar eller dricker öl eller vad jag gör med några kompisar, att jag liksom lätt kan få en ton av att så här ska man göra, det är så här man gör. Och så sitter man, ja, så efteråt när man åker hem så bara, vänta, vad sa jag nu till den här personen som ju har ett familjeliv och har en hög lön, ett bra jobb där den är liksom, han är typ chef, liksom mycket grejer i luften, och så kommer jag och tror att jag har någonting att komma med som liksom tjänar 5 öre snöre och sitter i en hyresrätt i Farsta och är såhär, ja.
Du kan ju ändå ha någonting att komma med.
Njuter lite av en morgon, härlig soluppgång över Dreviken, visst, men ja, whatever. Det är liksom att det är, ja, ibland så känner man att man inte riktigt har koll på vad man snackar om egentligen.
Nej.
Och det, jag vet inte om det är skryt. Jag tror bara att det är att man är liksom uppfylld av någonting.
Ja, just det.
Och det kanske är det som den här personen i ditt Instagram-konto också var. Alltså så här, att det kanske var liksom så här, jo, men det där, vet du vad du ska göra då? Då ska du vända dig till något positivt. Du ska börja brinna, för då kommer det vara en otrolig upplevelse för de som är där.
Men sen finns det ju den här grejen också som vi pratade om förut, att man tror att när någon pratar om någonting så tror man att det är ett råd som efterfrågas, fast det är ett samtal som efterfrågas.
Just det. Det är ju en klassiker.
Att personen som känner sig stressad och ledsen i livet kanske inte vill att du ska liksom skriva ut något recept på en promenad runt Reaviken, utan bara prata om hur tröstlöst det kan kännas liksom.
Men det är ju dubbelt, för jag menar, du var ju så, jag blev ju irriterad på dig när du sa så här, varför gör du inte det här? Men samtidigt är det ju så här, du hade ju rätt. Men då är frågan,
ja,
så här,
men det är lite skillnad också, för att vi är väldigt nära vänner, så där kan jag liksom inte...
Alltså, jo, men det blir ju också liksom, så här, det här är ju det här...
Då måste man ju säga till, även om personen kan bli irriterad. Det är ungefär som att jag inte skulle låta dig typ supa ihjäl dig utan att lägga fingrar emellan.
Ja, det är sant. Det är liksom en annan grej, ja. Det är inte, ja. Det är inte, har du testat att städa på torsdagarna? Utan det är mer så här, du borde nog söka hjälp.
Ja, precis.
Ja, det har du rätt i. Det har du rätt i.
Men jag vet inte var vi landar.
Jo, men frågan var ju skrytet. Alltså hur man uppfattas som skrytare. Ja, var det inte det som var själva grejen?
Ja. Känner du någon sån här storskrytare som du uppfattar som liksom duktig eller cool eller avundsvärd för det den skryter om?
Nej, men det finns ju såna här personer som är jävligt framgångsrika, men som är, alltså typ som en sån som Petter Stordalen till exempel. Alltså det finns ju, ja, såna här och vad heter han, han unga geniet som är PR, som skulle hjälpa dig med en hårtransplantationsgrejs i Mojs, vad är det han heter?
Daniel Redgerts.
Just det. Alltså det finns ju man, det är vissa som, och han Alexander Pärleros. Mm. Alltså
att du att du köper att de är framgångsrika.
Nej,
när de
alltså jag köper dem ju inte alls som personer, men jag menar, jag kan ju inte undgå att se att de är väldigt framgångsrika alltså.
Nej, just det.
Men jag vet inte om det liksom är alltså en på samma sätt som att jag inte kan så här pådyvla andra mitt sätt att leva mitt liv på, så kanske inte man kan rekommendera folk att göra som Alexander Pärleros, för att han är Nej. Ju en speciell typ av person. Alltså, förstår vad jag menar? Alltså, det går inte att bli han genom att...
Vi har faktiskt blivit rekommenderade att vara som Alexander Pärleros, om du minns, innan vi hade hört talas om honom.
Har vi blivit det?
Ja, på ett möte med Felicia Lagervall. Kommer du inte ihåg det?
Nej,
innan vi hade hört talas om honom så var vi på ett möte med ett poddföretag som vi jobbade med då. Ja. Där de sa att vi kunde bli lite mer som Alexander Pärleros.
Och vad menade de med det då? Att vad skulle vi bli?
Att vi skulle få fler lyssningar och att vi skulle göra en kort version av vårt avsnitt.
Okej.
Så det vi har fått i tipset. Men jag skulle säga den som alltså, något som kan funka ändå, det är ju någon slags humble brag eller bara, alltså, det, kanske det du beskriver. Alltså min syster Moa, hon lägger ju upp bara på sin Instagram jättefina bilder på labro och ängar och sitt fina hus. Och det är ju liksom ett skryt som funkar, för jag tycker det ser härligt ut och jag blir avundsjuk.
Och det är din syster.
Ja, precis.
Alltså frågan är, hade hon varit någon annan än din syster om du hade tyckt att det var lika härligt? Alltså det här är ju ett hus som du har relation till och som är liksom...
Jo, men också lite svårt. Alltså det blir ju humble brag bara för att hon bor som hon gör. Liksom helt otroligt. Men det skulle också vara svårt att göra ett Instagram-konto för henne där hon inte skulle... Alltså man inte skulle se det. Ju. Alltså man måste kanske få fota sin närmiljö.
Det är klart man får.
Om det är skryt. Men det blir ju bara att leva så blir ju liksom humble brag någonstans. Men i alla fall så ska jag fortsätta. Alltså för att Gud vet redan, om Gud finns, att jag har ett otroligt stort behov att berätta om hur bra jag känner mig ofta på olika saker. Och att jag verkligen ska chilla hjärnet med alla sådana impulser. Och att det ögonblicket får man ju se liksom i ett barns ögon som man leker en rolig lek med, eller i publikens ögon på en föreläsning. Men det är ju ingenting som någon behöver veta sen, efter det.
Ja, men ibland tycker jag ändå.
Tycker du?
Ja, det tycker jag.
Ja, men
jag
det är väl det man är gift med någon för att kunna berätta om sådana outhärdliga saker som ingen annan ska höra.
Ja, jo, det är
så
det
kanske ens verkligen. Partner.
Ja, men jag tänker ändå att det liksom ibland så måste man ju få slå sig själv för bröstet för att man är så här, fan, det här gjorde jag, det är jag stolt över liksom. Det tycker jag. Men jag tänkte på en sak bara, så man kan om man kommer underifrån, alltså vi säger att man liksom kommer från ingenting och har byggt upp något, alltså om vi tar amerikanska rappare som exempel, eller Zlatan Ibrahimovic eller någonting.
Eller Sara alltså, Forsberg.
Sara Forsberg till exempel, hon är ju i och för sig inte så skrytsam. Hon skulle ju kunna skryta mer än vad hon gör.
Verkligen. Hon är otroligt icke-skrytsam.
Där är väl mer typ Bettina Philipsson är väl mer då, en sån. Hörde du förresten att det var hon som hade varit galen på Östermalm och typ kört upp på refuger och blivit, hon blev dömd nu för trafikfarligt beteende. Hon
hade liksom... Varför hade hon gjort så?
Nej, jag vet inte. Hon var arg och bara körde runt som en dåre på Östermalm och skrek liksom.
Alltså det här kanske kräver att vi berättar. Bettina Philipsson är ju känd framförallt för att hon var, eller gift med Aje Philipsson som är en sån här kungakompis.
Ja.
Och hon är född 78.
Ja.
Han är ganska mycket äldre än så. Och sen så var hon med i något TV3-program va? Nej just det, hon var ju från början väderpresentatör på TV3. Blev ihop med den här kungapolaren och umgås i liksom de aristokratiska kretsarna och så. Och har blivit typ en influencer som har en podd på Acast om folk som har lyckats. Mycket så här folk med hennes bakgrund. Hon har ju kommit från Syrien och så här och har liksom lyckats med alla oss. Och är väldigt, väldigt mycket tävlingsmänniska. Det är ju roligt. Vi har ju träffat henne på paddelturneringar. Och det är som att alltså hon och jag funkar liksom jättebra. Vi har varit paddelpartners och så här. Men när du och Bettina möts så vi funkar absolut inte. Ni tycker väldigt illa om varandra. Det är någon slags energier som inte funkar tillsammans.
Ja, det var så.
Hon är jättemycket tävlingsmänniska och du är jättemycket tävlingsmänniska. Och liksom det blir bara väldigt stökigt och inget bra alls.
Ja, det var konstigt. Men jag måste läsa det här. Den dramatiska incidenten inträffade våren 2019 då flera personer upplevde hur de närmast kastades in i en otäck skräckfilm mitt på ljusa dagen i Stockholm City. Där är hon alltså dömd för. Så att det är ingen skaller nu, utan hon är alltså dömd i tingsrätten för det. Plötsligt kom tv-profilen och kungavännen Bettina Philipsson farandes med sin bil som skjuter ur en kanon på en exklusiv gata alldeles i närheten av hennes flotta 75-miljoners våning på Östermalm.
Oj, det var dyrt.
Ja, det är dyrt. Ögonvittnen berättade förskräckt hur de närmast fick slänga sig undan när Bettina stod på gasen. En småbarnspappa med en liten oskyldig son, ja, det är stoppa pressarna läser, så det är lite kryddat är det ju, har i förhör vittnat om hur bilen kom otroligt fort och hur Bettina upp till 6 meter var uppe och körde på trottoaren. En av kungens vänner fick snabbt agera för att inte bli påkörd. Han kom cyklande västerut på Linnégatan och fick kasta sig undan för att undkomma Bettinas vansinnesfärd, stod i förundersökningen. Den vanligtvis så sprudlande glada Bettina Philipsson dömdes för vansinnesfärden på Östermalm. Alltså, hon hade väl förlorat en paddelmatch eller något kanske?
Ja, förmodligen.
Jo, men då tänker jag så här, om man kommer från inget, alltså amerikansk rappare till exempel eller någonting, då är ju skrytet, alltså då ser man ju på det på ett helt annat sätt liksom. Och det är ju en jätteskillnad ju. Men sen kan ju de liksom, jag menar som Kanye West till exempel, jag menar han kommer ju verkligen från, menar, någon slags medelklassbakgrund och sådär, men han kan ju ändå köra den där stilen för att det finns liksom i någon slags allmän uppfattning kring hur människor av olika typer ska bete sig. Så då kan han liksom rida på den vågen.
Han kan verkligen gå in på någon timid singer and songwriters Instagram, den som pratar om hur han har bombat på olika föreställningar och skriva hur han har lyckats på föreställningar eller på koncert.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Några som också har kommit från ingenting och har liksom skapat sig något, det är ju många i den äldre generationen.
Det var länge sedan man hörde äldre.
Ja, men det här måste man ju säga. Det är nämligen så att min Lis morfar har gått bort och det är begravning imorgon. Och han är alltså född, han skulle fylla över 92 nu precis, va? Så att han är, vad är man född då? 1929. Han var statare. Föddes som statare. Och statare, jag vet inte hur många som liksom har koll på statare nu för tiden, så jag tänkte att jag skulle ha en liten historielektion. Så att om ni liksom, ja, alltså en statare, de var kontraktsanställda. På ett år i taget. Och så bodde de alltså det var på stora gods då liksom, adel eller stora bönder som hade stora gods. Och så bodde de i såna här speciella statarbostäder, det som då kallas för statarlängor. Och de anställdes familjevis, så att det var liksom det var inte bara en i familjen som hade, utan det var då hela familjen. Och hustrun förväntades liksom också då arbeta och mjölka och sådär. Och grejen att de då kallades för stater, det var för att de fick inga pengar, de fick ingen lön, utan de fick en stat som var alltså lön i natura. Man fick ja, men man fick liksom ved, spannmål av olika slag, mjölk och sen så då bostaden. Och sen så fick de en liten åkerplätt där de kunde sätta en tunna potatis på liksom godsets jord. Och de här, det här var ju otroligt hårt då. De började jobba vid typ 4 på morgonen och så jobbade de under hela dygnet då, utspritt på 8, 9, 10 timmar någonting. Och så här, mjölkningen, ja men det är 3:30, ja men du fattar. Och det var vardag och helg då. De hade rätt till 30-50 fridagar per år och då var det liksom helgerna inräknade då. Och av de här fridagarna, det var väldigt reglerat allting. Endast typ 13 av de här fridagarna fick vara på en söndag. Och så, ja, hur som helst, det var hårt helt enkelt. Och det här avskaffades så sent som 1944.
Ja, det är ju galet.
Ja, det är ju knäppt att det var så länge så hade vi liksom, det är ju någonting, alltså det är ju någon slags slaveri på ett sätt. Mm. Eftersom man inte tjänar några pengar och så här. Och han föddes in i det här och har ju beskrivit då för mig hur, liksom, hur de levde när han var liten, alltså när han sov, att det var så kallt inomhus att när de skulle liksom koka kaffe på morgonen då, så hade de en spann med vatten och då fick man, då hade det liksom blivit is så att det var liksom minusgrader inomhus och så här. Så att det är ett otroligt hårt liv. Och så slutade det med nu liksom att han flyttade hemifrån när han var 14-15 och byggde upp en liten rörelse där han var typ, han stod i Ensked och sålde typ grönsaker länge, och sen så vet jag att han var typ trädgårdsmästare och han fick liksom sparade ihop en liten slant och gjorde att han kunde bygga ett hus, ett eget hus där ute i Haninge och liksom har levt ett gott liv. Och nu har han gått bort och är ju då liksom, vad ska man säga, miljonär blir han ju, eftersom jag menar, han har ett obelånat hus som är taxerat, värderat till ett antal miljoner kronor. Så att han liksom kommit från ingenting och byggt upp liksom, ja, en mindre förmögenhet. Det är en ganska häftig historia och säger någonting om Sverige. Och då när jag tänkte att jag skulle berätta det här, då bara, fan vad häftigt egentligen att det var så här. Men så kom jag på att han har ju en hustru. Alltså Lis mormor. Och då slog det mig, för de skilde sig i början på 90-talet. Och hon, alltså hon var ju hemmafru då. Så att jag menar, hon tog ju hand om barn och var hemma. Och det var ju liksom hela den här, du vet, sambeskattningen, allt det här som var tidigare med att, alltså, och jag menar, hon har ju inte liksom har inte haft någon förvärvsinkomst, så att hon har ju liksom noll och intet i stort sett i pension. Och har ju liksom ingen del i det här huset då som mannen har byggt upp, utan hon bor nu.
Men varför har hon inte det? Om de är gifta så måste hon väl ha halva.
Ja, men de har väl skilt sig. Jag vet inte vad det var, hur det var liksom då med om de, vad de hade för äktenskaps hur det såg ut så att säga. Men jag vet ju bara att det är liksom att hon är ju nu,
han tog huset vid skilsmässan.
Japp.
Men för det är nog inte tiden, utan han som var liksom usel i så fall ju. Alltså det är inte så att på 90-talet att kvinnan inte fick hälften ju.
Nej, men huset är väl en sak. Men jag menar just det här, alltså, att kvinnor i den generationen som inte har liksom jobbat, förvärvsarbetat och liksom inte har någon pension.
Ja, visst.
Att hon då kan sitta och är liksom utfattig på ett äldreboende, och sen så kan han då ha liksom levt jävligt gott. För att det är inte som att han har levt på huset nu på slutet. Jag tyckte det var bara en sån här, en bild av...
Alltså så att den ekonomiska resan kom liksom bara så långt att den räckte till mannen i hushållet.
Men ja, och jag tänker att det här är också en historia om Sverige som man brukar berätta ju. Att vi liksom har gått från det där statarsamhället till liksom ett välfärdssamhälle. Men jag menar, det blev så tydligt här med alla de här... kvinnorna som har stått bakom och liksom inte, och lever ju oftast längre också än männen, så att de liksom har
att de har tid att vara fattiga.
Ja, de har lång tid att vara fattiga efter att de har gått bort. Så att det var liksom en historia om Sverige som då, när jag tänkte efter, det blev liksom två historier.
Ja, du tänkte, fan vad härligt, man kunde liksom gå från fruset vatten i sin spann, mm. frusen kisspotta till att ha ett hus i Haninge.
Mm. Det var det första.
Sen kom du på att det var mörkare än så.
Ja, sen kunde man gå från frusen vatten till ja, att man har kanske inte fruset vatten, men en potta under sängen helt enkelt.
Ja.
Så, nej, så är det. Och så imorgon är det begravning i alla fall. Och mitt största
problem... Du kommer pissa på hans grav då? Efter det här med husgrejen.
Det kommer jag göra. men det stora problemet nu är ju för att jag tycker att det är svårt att veta... Jag tycker det är svårt när det är så här, min hustrus morfar.
Ja, just det.
Om jag räknas...
hur ledsen du ska vara.
Ja, hur ledsen jag ska vara och hur nära anhörig jag är. Det vill säga, aha, ska jag ha liksom vit eller svart slips? Jag tycker att det är...
Ja, är det det som avgör?
Ja, alltså är man nära anhörig ska man ju ha vit slips i Sverige.
Okej. Okay. Alltså, jag har ju aldrig varit på en begravning i hela mitt liv.
Mm. Har du inte?
Så, nej, det har jag inte. Så jag vet inte alls hur man gör. Hur mycket begravningar har du varit på?
Ja, i alla fall. Det är väl någon gammal mormor där och någon äldre släkting där. Det är väl i alla fall en handfull.
Alltså jag har ju bara haft chansen en gång egentligen. Det var när min mormor dog var jag 5 år. Alla andra hade ju dött innan liksom, men då ansågs jag lite för liten för att gå på begravning. Och sen så, alltså mina fastrar och sådär, och då har jag inte gått. Alltså jag har nog inte varit bjuden. Okay. Jag vet inte. Vi är inte skitnära kanske de då. Jag har inte varit bjuden på
en faster borde man väl ändå gå på, eller?
Ja, eller hur? Ja, nej, jag vet inte varför.
Men då har du inte ställt sig för problemet. För jag tänker faster, det är ju, då är det ju vit slips.
Ja, sagt. Fast om man inte ens blir bjuden. Alltså om vi tänker att jag skulle komma dit oinbjuden så blir det svårt. Hej, å ena sidan så har jag inte blivit bjuden på begravningen. Men å andra sidan så är det min faster. Vilken slips ska jag? En av varje kanske.
Men är det ingen i familjen som har gått då på den där begravningen?
Jo, absolut. Mina föräldrar, absolut.
Mm. Ja, okej.
Okay. Men jag tänker, hur många kommer vara på den här? Och hur viktigt är det här att välja om man är nära eller inte?
Nej, alltså det är väl, om man är som jag bara, en idiot, så är det väl viktigt. Annars är det väl bara att man är där och har liksom en mörk kostym, räcker väl. Men
det känns ju som att det är bättre att safea, liksom, eller det är bättre att vara för nära. Alltså jag tänker att jag är död, men bara seende. Och sen så kom det folk som, jag skulle kunna bli förolämpad av att folk inte tyckte de var nära mig.
Fast det är deppigt om man kommer och typ så här och de bara, men tror du att du är nära eller?
Ja. Nej, sätt på dig vit slips om du är nära. Har du vit och svart
slips? Nej, jag har
då
ingen vit slips. Det är det som är problemet. Nej, okay. Också.
Så du har en svart. Låt det styra då.
Ja, det är min karriär som begravnings... för att det som jag tänkte då var att jag skulle ha, för jag har en ljusgrå slips. Mm. För det är liksom ändå en slags mellanting. Men då kommer jag på att då kommer jag se ut precis som när jag gifte mig. För att i den kostymen, min svarta dubbelknäppta kostym, och så ska jag ha, då blir det lite konstigt att jag har exakt samma kläder som jag hade.
Men jag tror att nu för tiden jag har fått intrycket av att man kan ha bara liksom en snygg slips också, som inte är för skrikig.
Ja, alltså det är väl allt är ju liksom alltså man ska ju se så här hel och ren ut. Och sen så är det ju liksom och man ska ju inte sticka ut så att säga. Så att det, menar, inte allt för skrikslips kan jag inte säga. Men barnen är ju intressant, för mamma har ju gått med på att ha skjorta på sig. Det har ju liksom aldrig hänt så där, för att han tycker att det är, han vill, men vill morfar att jag skulle ha det då, alltså gammal morfar, så ja, men då kommer jag ha det. Jag tycker ändå det finns någonting fint i att man hedrar, att det blir liksom en sån grej. Sen tycker jag det,
för ja, alltså, okej, här måste jag nog vara lite jävligt advokat. Absolut fint, men motsatsen skulle vara helt jättekonstig. Vi ska gå på begravning. Ja, då tänker jag på mig en hoodie eller vadå? Det kan man ju inte ha.
Nej, men alltså tidigare ofta när vi går på fest och då får mannen sätta på sig det finaste han har. Alltså att han gör sig så fin han kan.
Men det är klart att begravning är lite skillnad. Och kanske också bröllop. När det är för någon annan mer än för en själv.
Ja, och det var väl det som jag ändå blev glad över att han förstod. Att det liksom var, att det inte blev något tjafs om det. Ja. Men vi tänkte ju kring det här med, alltså med barnen, om de ska följa med eller inte. För min morfar gick ju bort när jag var 8 var jag, va? Och den begravningen fick ju inte jag följa med på för att, jag vet inte, alltså jag och min syrra liksom, vi var hos någon barnvakt och sådär. Jag vet inte om det var att vi skulle skyddas eller någonting, men det har jag tyckt är såhär lite tråkigt. Alltså för att det, jag hade ju någon slags relation till morfar och hade gärna velat ha det avslutet på något vis.
Så. Jag hade nog velat, fast jag bara var fem, var på min mormors också. Jag minns ju så tydligt att jag inte gick. Och att de andra åkte så där.
Men inte det här konstigt? För man tänker sig att vi har ju pratat om den här generationen, våra föräldrars generation, som är lite mer laissez-faire. Att det är så här, du har ju beskrivit hur du, hur din pappa kunde lämna dig på rummet när ni var på någon hotell och han kunde gå ner och sätta sig i restaurangen och käka och dricka något glas vin och sådär. Alltså det känns, men sen så är det som att där, det här är ju i otroligt ovetenskapligt eftersom det bara är din mormors bortgång och min morfars, men att vi liksom, där blev man helt plötsligt utestängd, att det är så här, att då
skulle, ja, fast det blev jag ju i exemplet med, det är ju den röda tråden är ju att man blir utestängd, att pappa ville sitta i den här hotellbaren och dricka vin.
Ja,
och jag var utestängd, jag låg i sängen. Alltså det handlar väl nog kanske inte om att skydda oss, utan skönt att göra grejer utan barn mer.
Ja, men skönt att gå på begravning utan barn.
Ja, det blir lite fest och sådär.
Jo, men för jag tänker att min mamma var väl väldigt ledsen då när hennes pappa gick bort. Att det var liksom också så här att lite grann att man inte ska få se sina föräldrar liksom ledsna. Alltså det finns någonting i att man också delar det med sina barn. Att man visar att man är en hel människa så att säga, på något vis. Ja, jag vet inte.
Att allt i ens liv inte bara liksom jävligt lyckade föreläsningar.
Exakt. Och så här, och att de att även om de är olyckade så är de jävligt lyckade.
Ja.
Ja. Jag vet inte. Men så är det i alla fall. Det har jag tänkt på en hel del den här veckan då. Med dels den här begravningen och med de här olika historierna om Sverige.
Mm.
Ska vi säga så eller? Som Martin Wiklin ska säga.
Det gör vi. Tack snälla för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka.
Tja! Like a raven, it's time to get this party blazing.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.